One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
God natt och välkomna till Sova med Dan. Tack till Elinor Pettersson som har valt ämnet påvar. Jag är ganska trött just nu. Jag har precis spelat in 3 avsnitt av John Wayne Gacy till seriemördarpodden. Och då tänkte jag att jag kanske borde vila. Men när jag är trött så borde jag passa på att göra Sova med Dan. Så här kommer mera påvar. Vi avslutade förra delen med Gregorius den store. Han avled alltså den 12 mars år 604. Det finns en påve idag och det har funnits många påvar sedan Gregorius. Väldigt många påvar hela tiden. Så därför fortsätter vi nu med massor av påvar. Nästa påve är Sabinianus, pappa Sabinianus. Vi vet inte när han föddes, men det var i Blera nära Viterbo i Toscana. Han tillträdde som påve den 13 september år 604 och han frånträdde i och med sin död den 22 februari år 606. Inte ens 1,5 år satt han som påve. Nästa påve var Bonifatius den tredje, pappa Bonifatius Tertius. Okänt födelsår, men han tros vara född i Rom. Han tillträdde den 19 februari år 607. Han frånträdde i och med sin död den 12 november 607, alltså inte ens 9 månader. Han ersattes av Sankt Bonifatius den fjärde. Ja, vi pratar ett helgon. Vill man fira Sankt Bonifatius den fjärde gör man det den 25 maj. Sankt Bonifatius den fjärde var också den första påven som hade samma namn som sin närmaste föregångare. Det var ju Bonifatius den tredje. Han var född omkring 550 i Valeria. Han tillträdde den 15 september 608 och han dog den 8 eller 25 maj år 615. Här var alltså tal om nästan 7 år, så äntligen lite stabilitet i påveämbetet. Nästa påve har 2 olika namn. Han är känd som Adeodatus den första eller Deus Dedit. Adeodatus betyder given av Gud. Deus Dedit betyder Gud har givit. Vi har ingen aning om när han föddes, men det tros ha varit i Rom. Han tillträdde posten som påve den 13 november 615 och det höll han på med fram till sin död den 8 november 618. Han följdes av Bonifatius den femte, pappa Bonifatius Quintus. Bonifatius är alltså lätt det populäraste påvenamnet på 600-talet. Vi vet inte när Bonifatius den femte var född, men det var i Neapel. Han tillträdde påvestolen den 23 december 619 och han satt till den 25 oktober 625. Hos Beda Venerabilis finns uppgifter om att Bonifatius den femte var tillgivet angelägen om den engelska kyrkan. De brev med förvarningar som han sägs ha skrivit till Mellitus, ärkebiskopen av Canterbury, och till Justus, biskop av Rochester, de finns inte bevarade. Men några andra brev finns fortfarande kvar. Ett är skrivet till Justus efter att han efterträtt Mellitus som ärkebiskop av Canterbury år 624. Då får Justus uppdraget att viga biskopar så som tillfället kräver. Enligt Beda skickade också påven brev till kung Edwin av Northumbrien år 625. Edwin får en skarp uppmaning att omvända sig till kristendomen. Bonifatius den femte skriver också till den kristna prinsessan Ethelberga, kung Edwins hustru. Bonifatius säger åt Ethelberga att hon måste vidtaga lämpliga åtgärder för att omvända sin make till kristendomen. Beda Venerabilis skulle vi kunna göra en hel podd om, men det ska vi inte göra idag. Det var en gammal klok kille. Liber Pontificalis skriver att Bonifatius var den mildaste av män vars största kännetecken var kärleken till prästerskapet. Efter denna toppkille var det dags för Honorius den första. Vi vet inte när han föddes, men det var i Kampanien. Han blev påve bara 2 dagar efter att Bonifatius den femte hade lämnat in. Det var den 27 oktober 625. Han var påve nästan 13 år fram till den 12 oktober 638. Men postumt fördömdes han som kättare i det sjätte ekumeniska mötet. Så vad gjorde då Honorius för fel? Häng med nu, för nu blir det väldigt teologiskt. Honorius uttalar sig till förmån för kejsar Heraclius försök att återförena monofysiterna med den ortodoxa kyrkan. Det gjorde han genom den medlande så kallade monoteletiska åsikten att hos Kristus finns endast en vilja och ett verkningssätt. Denna sats förkastades på det sjätte ekumeniska mötet i Konstantinopel 680, och där förklarades Honorius vara en kättare. Frågan om huruvida han var heretiker är ännu kontroversiellt, eftersom den utmanar dogmen om påvens ofelbarhet. Någon kättare blev inte hans efterträdare Severinus. Född i Rom någon gång, blev påve den 28 maj 640, det var alltså 1,5 år utan påve där. Han var inte ens påve i 3 månader. Det slutade den 2 augusti 640. Då var det dags för pappa Johannes Quartus, alltså Johannes den fjärde, född i Zadar i Dalmatien. Det var en längre tid mellan Severinus och Johannes den fjärde än vad Severinus hade varit påve. Johannes den fjärde blev påve den 24 december 640, och det var han fram till den 12 oktober 642. Han följdes av Theodor den första, född i Palestina. Han blev påve den 24 november 642. Och det var han fram till den 14 maj 649. Sen var det dags för Martin, Sankt Martin den första, pappa Martinus. Född i Todi i Umbrien, blev påve den 21 juli 649 och slutade vara påve den 17 juni 653. Men han dog inte. Det gjorde han den 16 september 655 på Krimhalvön. Han är ett helgon med festdag ursprungligen den 12 november, men det blev inga bra fester så att de flyttade den festdagen till den 13 april. Även östlig kristendom tycker att Martin är ett helgon, men där firar man honom dagen efter, den 14 april. Anledningen till att Martin slutade av påve fast han inte dog var att han hade gjort kejsaren i Konstantinopel riktigt förbannad. Först skickade kejsaren exarken i Italien en Olympius. Olympius tänkte slå ihjäl Martin. I avsikt att få tillfälle att döda Martin bad Olympius att han skulle få ta emot nattvarden direkt från påven. Martin var inte så pigg på det och lyckades undvika det, varpå Olympius begav sig till södra Italien för att slåss mot saracenerna, och där dog han. Kejsaren var ändå inte nöjd med Martin, så han utsåg en ny exark, Theodorus Kalliopas. Theodorus fick uppdrag att hämta Martin till Konstantinopel så att kejsaren kunde skälla på honom. Theodorus kom till Rom och där meddelade han att kejsaren hade avsatt Martin och att en efterträdare skulle utses. Martin ville undvika blodsutgjutelse. Han förbjöd prästen att ingripa när han tillfångatogs och fördes till Konstantinopel. Av brev som har bevarats från Martin framgår att han först fördes till Naxos. Möjligen befann han sig där så länge som under ett år. Sen kom han till Konstantinopel. Den östra kyrkan sände sitt avgörande till kejsaren och de tyckte att Martin skulle betraktas som en kättare, en fiende till Gud, en fiende till staten och som en rebell. Efter den domen fördes han till fängelset Prandiaria och där satt han inlåst i 93 dagar, plågad svårt av hunger, kyla och törst. Den 19 december fördes han inför senaten där skattemästaren fungerade som domare. Martin åtalades för flera politiska brott. Sedan strippades han på nästan alla kläder inför en stor folkmassa. Han fördes i bojor genom staden till ett annat fängelse, Diomede, där han fick sitta i 85 dagar. Till kejsaren beslutade att landsförvisa honom istället för att avrätta honom. Martin fördes därför till Krimhalvön och där var en svår svält. 600-talet verkar inte vara någon rolig tid att leva på. Martin dog samma år som han kom till Krim. Han begravdes i kyrkan Blachernae nära Cherson, där församlingen sedan dess har sagt att Martin har utfört flera mirakler. Den romerska kyrkan vördar Martin som både helgon och martyr. Sankt Eugenius övertog påvestolen den 10 augusti 654.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Och slutade med det i och med sin död den 2 juni 657. Sen kommer allas favoritpåve Adiodatus den andra. Han blev påve den 11 april 672 och slutade med det den 17 juni 676 när han avled. Nästa påve har ett väldigt kort namn, han heter Donus. Han var påve från 2 november 676 till 11 april 678. Sen kom det ett riktigt helgon, Sankt Gato, född 577 på Sicilien. Och det är en bedrift om det stämmer, för han tillträdde som påve när han var 101 år gammal i så fall. Han blev påve den 27 juni 678 och han slutade av påve i och med sin död vid 103 års ålder den 10 januari 681. Man firar Sankt Agato den 10 januari och han är den äldste av alla påvar man känner till ålder på, eftersom han ju dog vid 103 års ålder. Sankt Leo den andra kom sen, född 611 på Sicilien, betydligt yngre påve, för att han blev påve den 17 augusti 682 då han borde ha varit 71. Han dog dock nästa år den 28 juni 683. Sen var det dags för Sankt Benediktus den andra. Han född 635 i Rom, så han var bara 51 när han blev påve. Alltså bara hälften så gammal som Sankt Agato var. Benediktus den andre tillträdde den 26 juni 1684, men det är stressigt av påve så att han dog den 8 maj 1685 och satt inte ens ett år. Johannes den femte näste påve, han tillträdde 23 juli 1685 och avgick ju med sin död den 2 augusti 1686. De flesta verkar inte vara så länge på påvestolen. Konon, pappa Konon, han blev påve den 21 oktober 1686 och han klarade sig inte heller ett år. Han avled den 21 september 1687. Sankt Sergius den första klarade sig lite bättre. Han verkar vara född 650 på Sicilien och blev påve vid bara 37 års ålder den 15 december 1687. Det innebar att han faktiskt inte dog av ålder omedelbart utan han satt till den 8 september 701. Men hur kunde Sankt Sergius vara så ung när han blev påve? Vi undersöker. Sergius var son till Tiberius och bördig från Antiochia. Han utbildades på Sicilien, han prästvigdes av Leo den andre och han var kardinalpräst av Santa Susanna från 683 till 687. Medan påve Konon låg på dödsbädden erbjöd ärkediakonen Pascal exarken en stor summa pengar för att i utbyte bli vald till påve. Genom exarkens inflytande blev ärkediakonen följaktligen vald av ett antal personer. Ungefär samtidigt valde ett annat parti ärkeprästen Theodor. Det stora flertalet av prästerskapet tyckte det var skumt. De ville inte ha någon av dem och det ville inte folket heller. Därför valde alla Sergius, som därför blev konsekrerad i december 1687. 700-talet inleddes med Johannes den sjätte som första påve. Han började 30 oktober 701 och slutade den 11 januari 705. Nästa påve tog samma namn och blev Johannes den sjunde. Han var påve från den 1 mars 705 till den 18 oktober 707. Han var alltså den andra påven som hade samma namn som sin närmaste föregångare. Sen kom Sicinius. Många trodde att Sicinius skulle göra ett bra jobb, men han klarade sig inte ens en månad. Han var påve från den 15 januari till den 4 februari år 708. Konstantinus var nästa påve. Född 664 i Syrien, blev påve den 25 mars 708, alltså vid 44 års ålder. Han fortsatte vara påve fram till den 9 april 715. Konstantinus var den sista påven som besökte Grekland innan Johannes Paulus den andra var där år 2001. Nästa påve är Sankt Gregorius den andra. Han föddes 669 i Rom. Han tillträdde som påve den 19 maj 715 och han satt i nästan 16 år till den 11 februari 731. Vill ni fira hans långa tid som påve så gör man det den 11 februari. Nu kommer Sankt Gregorius den tredje in på scenen. Han blir påve den 18 mars 731 och är det fram till den 28 november 741. Mer än 10 år. Det firar man den 28 november. Gregorius den tredje var av syriskt ursprung och därmed var han den sista icke-europeiske påven innan Franciscus tillträdde. Franciscus blev alltså påve 2013. Sankt Zacharias blev påve den 10 december 741 och var det över 10 år han också fram till den 15 mars 752. Nu går det fort. Sen var det då Stefan. Vi vet inte när Stefan var född eller var. Han blev påve den 23 mars 752, men den 26 mars samma år, alltså 3 dagar senare, så dog han. Stefan valdes till påve den 23 mars. Den 25 mars drabbades han av slaganfall och den 26 dog han och ingen hade hunnit kröna honom. Enligt dåtidens syn krävdes en kröning för att en påve skulle räknas som legitim. Därför fick Stefan inte vara med i den officiella påvelängden. 800 år senare under 1500-talet började man dock anse att det räckte med ett giltigt val för att det skulle vara en riktig påve. Och Stefan fick därför vara påve igen, alltså 800 år efter sin död, under namnet Stefan den andre. 1960 ändrades reglerna igen och Stefan anses därför sedan dess officiellt inte längre som legitim och han medräknas inte i officiella uppställningar. Men nu tog vi med honom här ändå. Om jag sagt någonting annat i början så ångrar jag mig. Stefan förtjänas. Jag tycker Stefan förtjänar det här. Om man räknar Stefan som legitim har han rekord i att inneha det kortaste pontifikatet på bara 3 dagar. Problemet blev då att när han ansågs legitim hade han alltså ordningsnumret den andra, vilket ledde till att efterföljande påvar med namnet Stefan fick ordningsnumret den tredje och framåt. Men nu när han inte räknas som legitim har efterföljande Stefan påvars ordningsnummer dock korrigerats i enlighet med detta. Och de går alltså från den andra och framåt. Och här kommer han, Stefan den andra, påve mellan den 26 mars 752 och den 26 april 757. Jag sa 752, eller hur? Bra. Han var alltså då Stefan den tredje från 1500-talet till 1960. Sankt Paulus den första låter ju som aposteln Paul, men det är det inte. Det är nästa påve. Han var påve i 10 år, från den 29 maj 757 till den 28 juni 767. Stefan den tredje, eller fjärde, mellan 1500-talet och 1960 då. Han var påve från den 1 augusti 768 fram till den 24 januari 772. Hadrianus var en fantastisk romersk kejsare, men det är inte han vi ska prata om nu, utan det är Papa Hadrianus. Påve från 1 februari 772 till den 25 december 795. Vi kommer nu in på 800-talet med Sankt Leo den tredje, helgon och allt. Påve från den 27 december 795 till den 12 juni 816. Man firar Leo den tredje den 12 juni. Och det finns anledning att fira honom. Det var nämligen Sankt Leo den tredje som krönte Karl den store till kejsare, imperator Augustus, på juldagen den 25 december år 800. Det la grunden till det ämbete som sedermera skulle bli den tysk-romerske kejsaren och som alltid skulle kräva påvens välsignelse för att anses legitimt. Och sen blir det en Stefan. Och då vet ni vad som gäller. Från 1500-talet till 1960 var den här killen känd som Stefan den femte. Men nu måste man kalla honom för Stefan den fjärde. Blev påven den 22 juni 816 och slutade med det ganska snart, den 24 januari 817. Sen var det dags för Sankt Paschalis den första, 25 januari 817 till 11 februari 824. Eugenius den andra var näste påve från den 11 maj 824 till den 27 augusti 827. Om man tycker att Stefan var en påve, då är Eugenius den andra speciell. Då är han nämligen den 100:e påven. Om man tycker som den katolska kyrkan att Stefan inte ska räknas, då är det Valentinus som är den 100:e påven. Valentinus var påve mellan den 1 september och den 6 oktober 827, alltså lite mer än en månad. Ingenting är känt om Valentinus pontifikat. Enligt Liber Pontificalis varade pontifikatet bara 40 dagar. Vittnesmål i Einhards Annales anger istället att det varade knappt en månad. Valentinus är begravd i Peterskyrkan. Och nu vill ni förstås ha en till Gregorius, och det får ni. Det är dags för pappa Gregorius Quartus, Gregorius den fjärde. Han var påve mellan den 20 december 827 och den 25 januari 844. Det är väldigt länge, över 16 år. Det var under Gregorius den fjärdes tid som Norden inordnades i ärkestiftet Hamburg-Bremen. Och Ansgar var den första ärkebiskopen. Nästa påve var Sergius den andra från januari 844 till den 27 januari 847. Han var påve när saracenerna skövlade Rom år 846. Men det är en annan historia. Sen har vi då Sankt Leo den fjärde. Påve från 10 april 847 till den 17 juli 855. Han följdes av Benediktus den tredje från den 29 september 855 till den 17 april 858. Sen kom Sankt Nikolaus den första, född omkring 820 i Rom, blev påve den 24 april 858 och slutade av påve den 13 november 867. Man firar honom den 13 november. Men nu vet jag vad ni alla tänker. Sankt Nikolaus, är den här påven jultomten? Sankt Nick kom från en framstående släkt och fick en bra utbildning. Han blev uppmärksammad för sin stora fromhet. Kristenheten i västra Europa befann sig under den här tiden i förfall. Karl den stores imperium hade rasat i stycken. De kristna territorierna hotades från norr och öster. Och kristendomen verkar befinna sig på randen till upplösning. Den kristna etiken hade övergivits. Många biskopar var världsliga och levde världsliga liv. Nick sattes fram som den som skulle rädda det romerska primatet över kyrkan samt verka för att återupprätta den kristna etiken och den kanoniska rätten mot de biskopar som hade mest makt i hela kyrkan. Ärkebiskop Johannes av Ravenna förtryckte befolkningen i kyrkostaten. Johannes behandlade sina underlydande biskopar med våldsamheter. Han ställde orättvisa krav på dem för pengars skull. Och han lät olagligen fängsla präster. Johannes verkar inte alls ha varit en trevlig kille. Han förfalskade dessutom dokument för att göra anspråk mot heliga stolen och behandlade påvens diplomater illa. Johannes vägrade 3 gånger att infinna sig till påvens tribunal och därför bannlyste Sankt Nick honom. Då infann Johannes sig i Rom. Och med anledning av detta höll påven en synod hösten 860. Johannes flydde då Rom, varpå påven själv begav sig till Ravenna. Johannes var ju ärkebiskop av Ravenna. Efter att kejsaren hade blandats in i det här gav ärkebiskopen först efter för påven. Men sen ingick han en pakt med ärkebiskoparna i Trier och Köln. Och då blev han bannlyst igen. Och sen tvingades han än en gång göra avbön inför påven. Sankt Nikolaus hade bråk med andra ärkebiskopar också. Han funderade också över en massa lagar, speciellt äktenskapslagarna. Det var så att Ingiltrud, hustru till greve Boso, lämnade sin make för en förälskelse och fick veta att hon skulle bli exkommunicerad av alla biskopar i Karl den Skalliges land om hon inte återvände till sin make. Ingiltrud bannlyses 860. Sankt Nikolaus hamnade också i strid med Lothar den andra av Lothringen angående äktenskapets okränkbarhet. Lothar hade nämligen förskjutit sin hustru Theutberga. Lothar tyckte att Valdrada var mycket hetare för han ville gifta sig med henne. Vid en synod i Aachen den 28 april 862 godkände biskopen i Lorraine detta förfarande. Mutad av kungen erkände synodbeslutet av påvens legater vid en synod i Metz i juni 863. Och Theutberga bannlystes in absentia. Hon blev alltså bannlyst för att hennes man hade förskjutit henne. Men Sankt Nikolaus tog därefter upp saken i sin egen domstol. Han fördömde biskopen av Trier och Köln, liksom Johannes av Ravenna, den här jobbig killen vi pratade om förut, och biskop Hagno av Bergamo. Lothar togade då till Rom och belägrade staden. Sankt Nikolaus tvingades gömma sig i Peterskyrkan i 2 dygn och han hade ingenting att äta. Krisen löstes av kejsar Ludvig den andre, men Sankt Nikolaus lyckades aldrig förmå Lothar att ta tillbaka sin hustru. Sankt Nikolaus gillade inte skilsmässor. Ett annat äktenskap som han blandade sig i var mellan Karl den Skalliges dotter Judith och greve Balduin av Flandern, vilka hade gift sig utan godkänna av brudens far. Hur skulle något sånt kunna se ut? Skandalöst. Hinkmar av Reims fördömde Judith, men Sankt Nikolaus försvarade rätten att ingå äktenskap frivilligt. Go Sankt Nikolaus, bra jobbat. Okej. Jag ska inte dra ut på det längre. Sankt Nikolaus påven är inte jultomten. Det är ett annat helgon. Det är tidig biskop. Känns som Sankt Nikolaus av Myra eller Nikolaus av Bari. Och han levde långt tidigare. Han dog år 343. Nästa påve var Hadrianus den andre. Han var påve från den 14 december 867. Han dog den 14 december 872. Han är den enda påve som har dött och därmed avslutat sitt pontifikat på årsdagen av sitt tillträde. Och där slutar vi för idag. Det blir mera avsnitt om påvar. Tack till Elinor Pettersson som valde det här ämnet. Jag hoppas du inte har ångrat dig än. Tack till Trippnaha för låtarna Sömnig och Roman. Tack till Eva Martinsson som har klippt det avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott!
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.